Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Välkommen till Teknikast 89. Den här podden släpps den 29 november 2014. Ja, det är det. Bra koll på den här. Jag heter Gustav och jag har med mig min kollega
Ivan.
Och min kollega
Ida.
Yes. Sen har vi med oss vår gäst som var planerad för förra veckan, men han fick lite förhinder där. Så vi har med oss Mikael Forslind idag. Hallå, hallå.
Tjena, hur står det till?
Det är kanoners.
Jag ska inte vara elak, men det är nog bättre för oss än för dig. Eftersom tänkte att du var sjuk, menar.
Ja, just det.
Ja, jag har jobbat hemma idag. Jag är egentligen ganska pigg, jag är bara rösten som är... Sån här viskerus har jag vanligtvis inte, utan jag brukar låta ganska normal. Men just nu låter jag verkligen... Jag vet inte vad som hänt riktigt, men jag mår okej.
Okay. Som en förkyld göteborgare, kan man säga.
Ja, faktiskt.
Om du bara visste det för män att vara försynt.
Jag tänkte dra igång de här tre snabba som jag har skrivit ihop här. Är du med?
Ja.
Sega eller Nintendo?
Nintendo.
Digitala eller fysiska spel?
Fysiska spel.
Chipmusik eller vanlig musik?
Chipmusik.
Gött.
Då känner du dig, Micke. Det är som jag har känt i flera år nu, för fan.
Precis. Och inga svåra frågor där faktiskt. Jag har ju Nintendo-loggan tatuerad på armen liksom, så att det är inget svårt att vala.
Ja, det visste jag ju inte riktigt, men jag trodde att det skulle vara Nintendo då, av någon anledning.
Det skulle vara väldigt konstigt om du tatuerat Nintendo och så Sega.
Ja, det hade varit konstigt faktiskt. Nej, jag har alltid gillat Nintendo så. Jag har väl haft Nintendo sedan jag var liten och... Även om jag körde ganska mycket Amiga när jag var lite yngre så är väl en sån Nintendo som ligger starkast om hjärtat.
Är det någon som jag kan relatera till här? Ni är ju så unga här.
Vi fick vila någon att snacka.
Ja, äntligen. Nu känner jag mig liksom som att jag är med i matchen.
Vad folk undrar, du är 60 år någon tid.
Ja, men jag kanske är det, det vet vi inte. Det är ingen som vet.
Min fru tror du faktiskt att du var typ 20-22.
Ja, det stämmer ju faktiskt rätt bra.
Jag ska inte säga hur gammal, men jag sa ju till henne, men hennes barn är typ alltså, ungdomar. Och så hon liksom, hon bara, va?
Ja, jag var ju typ 4 när jag födde dem. Ja, jag är skitsamma. Jag tyckte det var kul att höra om Amiga tidigt. Där.
Mm-hmm. Några favoritspel från Amiga som Ida kan minnas tillbaka till, Mikael?
Ja, jag spelar jättemycket Sierra-spel. Gjorde jag gamla skrivspel, tycker jag var jävligt fräckt faktiskt. De har inte riktigt överlevt in i nutiden här, men typ Leisure Suit Larry och King's Quest och Police Quest. Framförallt Police Quest 2 var en av de absoluta favoritspelen back in the day. Det tyckte jag var fantastiskt roligt.
Leisure Suit Larry vet faktiskt jag vad det är för något. Eller jag vet vad det är jag har spelat. Wow. Det, fast jag har spelat, tror jag, typ något av det senaste.
Men det är lite småsnuskigt innan.
Jo.
Jag vet att brorsan spelade. Jag fick aldrig titta på när han spelade. Jag fattar inte varför. Men sen fattar jag varför.
Och han är ändå 4 år yngre än dig.
Ja, tänker det. Nej, så hemskt var det faktiskt inte. Så, det är så jag kommer ihåg Larry. Tror jag dig.
Ja, men det är så. Men det var ju lite så. Men det var mycket humor i det också liksom. Och de visade inte så mycket liksom. Jag tror de hade någon censurgrej över också liksom. Det var väldigt snällt om man jämför med vad dagens spel visade liksom. Men det var en av de första spelen som gjorde det, så det är klart att det blev ganska
omtalat.
Känt eller omtalat.
Ja, det är väldigt tecknat, i alla fall är det spelet jag spelar. Det är inte så typ GTA 5 aktivt.
Precis.
Ja, det var skrämmande så.
Ja, jag tänkte vi dels så har du varit med och fixat med Retrospelsmässan, inte från första året va?
Nej, jag har varit under de 5 åren som Retrospelsmässan har varit, så jag har besökt de två första åren, och sen fick jag hjälpa till som funktionär ett år, och sen efteråt det blev upptagen i crew som vi kallar de som planerar hela Retrospelsmässan då. Så jag har varit med och planerat 2 årsmässor då, 2014 den som var i vår och förra året då.
Ja, vet du. Nej, jag skrev ju, jag gjorde en artikel om det förra året inför mässan där, och då vill jag minnas att du sa att du inte varit med från början.
Nej, men det stämmer bra. Jag har besökt däremot.
Ja, och i år blir det också bara ett besök.
Ja, det som har skett är att jag har gått vidare helt enkelt, och jag håller på att försöka göra ett spel nu på, ja, skulle säga på egen hand, men det är det inte, utan det är, jag har hittat 3 andra personer och vi kommer göra ett retrospel i modern tappning tillsammans här nu då. Så jag har hittat en leveldesigner, programmerare och en grafiker och en musiker, och så tillsammans ska vi 4 försöka göra ett spel, tänkte vi. Och det tar ganska mycket tid, och retrospelsen tar också väldigt mycket tid. Och då kände jag att det var svårt att hinna med båda, och då valde jag faktiskt att göra ett spel, för jag kände att Retrospelsmässan, de klarar sig jävligt bra utan mig. Det finns jävligt många duktiga människor kvar i föreningen, så att, så jag kommer bara besöka eller kanske hyra ett bord och visa mitt spel eller vara funktionär, eller jag kommer självklart vara där, men jag är inte med och planerar längre egentligen.
Nej. Vad är det för typ av spel? Vad är det för konsol eller generations om man tänker grafiken på det? Retrospel kan ju variera rätt mycket i grafik, kan man säga.
Tanken föddes att göra ett klassiskt NES-spel, alltså ett Nintendo 8-bit-spel. Det var så
ja, för det vill jag minnas från Twitter att du skrev någonting om, va? Frågade om folk som kunde hjälpa till.
Precis, det gjorde jag faktiskt. Och det där jag hittade en programmerare faktiskt på den, i den vevan där, genom att fråga på Twitter. Men tanken var att göra ett NES-spel, men det är ju lite klurigt det där. Det är ganska svår programmering, och verktygen man behöver använda är ganska avancerade. Och så vi har lagt det lite på hyllan, så istället gör vi ett modernt spel fast som ser ut som ett NES-spel, tänker vi. Och sen på sikt kanske, om spelet blir klart, så kanske vi väljer att gå tillbaka så gör en NES-variant av det ändå. Ja, vi får se. Det är bara ett kul projekt liksom. Vi har inga ambitioner att ta över världen, utan vi vill bara göra roligt spel och ha kul liksom.
Det är kul att det är svårare att programmera ett enkelt spel än att programmera ett mer avancerat spel.
Ja, det är fan intressant. Ja, man har ju såna begränsningar i NES:en med grafik och koden och
ja, det är klart. De trixat väldigt mycket på de NES-spelen som finns, alltså originalspelen, om man säger. Det är väldigt mycket trixande där för att optimera och få plats med allting och få det att se bra ut, återanvändning och vinklar och allt vad det är.
Ja. Definitivt, det finns ju någon sån klassisk bild från Super Mario Bros. 1 där de använder samma grafik i både molnen och buskarna. Det är jättemånga sådana tricks att man återanvänder grafik och speglar grafik och... Men sen är det inte bara det, får du väl klart ett NES-spel, om du ska få ut det på en kassett, så måste du lära dig löda chip, och du måste ju hitta, köpa in kassetter, och alltså det är ett jätteutmaning, men samtidigt är det spännande, och det kanske blir av i framtiden. Men just nu så väljer det bara att göra ett spel på en modern plattform, så får vi se vad som händer.
Det är inte som idag, man bara skapar ett spel, kanske dumt att säga, men man skapar det och på något sätt slänger upp det digitalt.
Slänger upp på Steam.
Så. Ja, men det är ju det många gör. Liksom. Ja. Ett annat sätt är ju lite lättare att liksom få ut spelet. Men,
jo, men så är det ju definitivt.
Sen ska man ju få folk att spela också på något vänster, men det är väl en helt annan historia, misstänker jag.
Ja, utmaningen blir liksom att göra ett riktigt bra spel. Liksom. Även om vi har alla verktyg för oss, så är det inte helt enkelt att göra ett spel som både är roligt att spela, ser bra ut och låter bra. Och det är ju där utmaningen ligger då.
Men... Hur lång tid ungefär tror ni att det tar att utveckla? Vi säger, jag vet inte exakt vad det är för spel ni utvecklar, men ungefär på det spelet, hur lång tid tar det? Tar det 2, 3 år, 4, 5, 10, 20?
Nej, vi kommer nog satsa 20. på. Ja, man kan nog utveckla länge som helst, men vi väljer ett ganska realistiskt omfattning och satsar väl på ett och ett halvt. Mm. Och försöker liksom göra klart det och sen bygga på det, göra det snyggare och göra det bättre. Mm, men istället sätta realistiska förväntningar. Alla vi inblandade som kommer göra detta är ju antingen pluggar eller jobbar och familj och sånt. Så att vi,
det är lite som teknikhype kan man säga.
Mm. Ja, man får göra det efter sitt vanliga jobb liksom.
Ja. Det är på hobbynivå kan man säga.
Ja, det är definitivt på hobbynivå. Det är absolut ingenting. Jag har ju ett jobb som jag trivs jättebra. Mm. Men det här är bara för att det är kul att göra något eget. Precis som retrospelsmässan så tycker jag detta är jävligt roligt nu.
Men ni har planer på att vara så pass klara till retrospelsmässan 16 maj va? Så att ni kan visa upp någon typ demo-grej.
Det tänker vi.
Ja, spännande.
Ja, men det
fick vi reda på lite mer.
Mm. Ja, absolut.
Vi kommer ju naturligtvis vara där i någon form av kombination. Mm.
Så, jag ska inte säga längre att jag ska försöka, för det är skitigt som enda gång för mig.
Säger du att du ska?
Kanske mer sannolikt att jag kommer.
Ja, det är omöjligt.
Mm. Klart ni måste komma, det är skitroligt.
Mm. Jag har varit där varje år, ska jag inte säga, men jag har varit där de två senaste åren. Varje år jag har på med teknikhype i alla fall. Så, nej, det är jävligt, jävligt kul faktiskt. Mm. Jag har bara svårt att tänka mig att det kan bräcka förra årets mässa.
Ja, vem vet. Jag kanske har lite nya spännande saker på gång. Jag vet inte, nu är jag utanför loopen här nu när jag inte är med, men jag tror det kommer bli jättebra.
Ja, det var bra. Alltså, det måste ju inte bli bättre än förra årets mässa för att det ska bli bra så sett. Men det är alltid så, förväntningarna lyfts ju för varje år. Så att händer det någonting ett år så alltså, besökarna förväntar ju sig säkert minst det till nästa år.
Så det är det som har varit lite med retrospelsmässan, att vi har växt så nästan okontrollerbart från en liten grej som bara startades för att man ville träffas och spela lite spel ihop till Lulett, en av de större mässorna i Göteborg. Och det har ju varit en utmaning internt också att få det här att fungera. För att det är nästan ett, jag ska inte säga ett heltidsjobb, men det är ett deltidsjobb för vissa i föreningen som verkligen jobbar jättemycket. Liksom. Vi har ju att man väljer hur mycket man vill ta på sig själv, så det är helt valfritt, men har man mycket ansvarsområde så tar det fantastiskt mycket tid. Och då är det slitsamt. Och det är det som har gjort nu att vi har kommit till en punkt liksom att man antingen fortsätter vi göra ungefär en likadan mässa fast lika bra, men vi har inte möjlighet att växa på samma sätt som vi gjort de tidigare åren. För att ska vi växa nu, då måste vi,
det krävs det pengar, säga,
ja, göra det kommersiellt, eller man ska säga, utan man måste, ska vi byta lokal och göra den ännu större, då får vi ta mer betalt och sådana saker. Det vill vi inte riktigt, utan vi vill ju behålla den här mysiga liksom stämningen som finns.
Ja.
Så därför väljer vi att vara kvar på Eriksbergshallen och köra en till mässa då i samma utsträckning. Men kanske inte satsa på att växa lika mycket, utan mer förvalta mässan då.
Mm. Ja, det kan nog vara bra att pausa, men stanna till ett eller två år. Så man liksom kan smälta in och komma in i rollen som det är liksom. Jag var på en annan mässa i Eriksbergshallen också. Jag har bara varit på retrospelsmässan i Eriksbergshallen, men nu var jag på en teknikmässa. Mm. Jag kan säga att det är jäklar vilka skillnader det var när det var retrospelsmässan och när det var en sån här ny high-tech-mässa med MSI och Philips och en massa såna här stora Microsoft och allt. Det var mer typ den här, man går in i ett garage och kollar på massa, typ så här, en källare och spelkällare och kollar på massa goa grejer när man är på retrospelsmässan. Och så när man kommer dit så är det typ stora vita affischer eller så här väggar och fräscht och på ett helt annat sätt.
Absolut.
Det är kul att man kan få in en sån. Alltså det är inget fel, för det passar ju jävligt bra med den lite mer, inte sunkiga, men den känslan som man får på retrospelsmässan. Nej, just det, att man går in. Att man går in typ i en källare med så här spelrum typ och de här borden som står lite enkelt uppställda istället för att det är fina montrar med hela en grej.
Skillnaden är att de som gör de här mässorna och de, när de har Philips som kund, då kan de hyra ut en monterplats för 20 000 medan de tar 500 kronor för ett bord liksom.
Det är, ja, det är lite skillnad kan man säga.
Ja, det är det som är, och även i retrospelsvärlden i Sverige liksom, så finns det ju, vi vill ju ha privatpersoner, vi vill ju ha mångfald, vi vill ju ha liksom folk som bara går dit och visar upp något kul liksom, och då kan man inte ta så mycket betalt, för att då försvinner det, då blir det ju bara de här stora företagen som kan stå där, och då tror jag mycket av det som gjort det som är så populär försvinner liksom.
Ja, ja, absolut. Nej, jag tycker det är skärmigt, jag tycker det är skärmigt, tycker det passar in att det blir lite loppmarknadskänsla över det. Alltså, precis, när det är en sån grej ska det inte vara stort fräscht och spotlights överallt och sådär. Det ska liksom vara, ska ju vara så som det är där. Inte lite plastkorgar och sånt med spel och kassetter och skivor och sådär. Nej, det är nice.
Det låter väldigt.
Men tänkte, du jobbar ju på Image and Form som gör SteamWorld Dig.
Precis.
Det är väl någon form av pressansvarig, eller är det för mycket? Nej.
Nej, min titel på pappret är väl press- och marknadsansvarig. Men jag gör väl lite allt i allo som inte vdn hinner med. Det är väl mycket webb och mycket marknadsföring och social media och en hel del kontakt med journalister som recenserar spelet och sånt. Så det är allt i allo, men press och marknad är väl min titel.
Låter som en jävla kul jobb alltså.
Ja, det är jätteroligt. Det är fantastiskt roligt.
Jag tänker mig det.
Just det, var lite avundsjuk här.
Jag tänkte på det här SteamWorld Heist som ni jobbar, eller de, jag vet inte, du kanske inte gör så mycket utvecklingen av spelen då.
Nej, ingen utveckling.
Nej, men ni får vi säga jobbar på det här nya spelet. Absolut. Och kom ut med en sak, var det i veckan, i början av veckan?
Att ni ska, vi gör ju som så att vi postar varje tisdag, så postar vi en nyhet vi gjort som nu är i, jag tror det är 9 veckor tillbaka då, så försöker vi posta en nyhet om SteamWorld Heist. Ja, precis, så kallar vi det lite fyndigt då, Heist Tuesday då. Så en liten egen hashtag där vi postar lite saker.
På sociala medier eller?
Ja, precis, och vår interna blogg då, vi har en blogg på imagefront.se där vi lägger upp allting också då.
Lägger upp det i Acast här nu för de som lyssnar via det. Och nu är väl nästan, var väl en väldigt stor nyhet känns det som kom ut nu i tisdags.
Det var det definitivt. Vi har ju pratat med, ja, för er som inte vet då, så ska vi finns det en grupp i USA som heter Steam Powered Giraffe som kommer göra musik till SteamWorld Heist. Och det fräcka med Steam Powered Giraffe är att de klädde ut sig till steampunk-robotar, och det är ju precis vad SteamWorld Heist utspelar sig, och det är exakt samma värld. Så att det var verkligen av en slump att vi sprang på Steampowered Giraffe och klickade med dem, och de ville göra spelmusik och vi tyckte de var sträcka, så att nu har det hänt, och de kommer göra lite musik till spelet då, och så har vi gjort en musikvideo med dem nu tillsammans här då. Och det var den som vi släppte i tisdags då, som är en låt från spelet. Så det var en ganska stor nyhet. Det var nog den största vi har släppt sen vi började prata om spelet.
Ja. Var det inte någonting man kunde samla upp saker i spelet eller något för att lyssna på någon jukebox?
Det kan jag.
Eller hur?
Nej, jag kan nog inte svara på det faktiskt. Det kan hända att jag har spekulerat om det, men inget officiellt sagt. Det finns ju jättemånga som liksom spekulerar och skriver på våra forum och på Twitter och olika saker, men vi har inte officiellt sagt något om det i alla fall.
Okej.
Men det kanske kommer.
Kanske, vi får se. Men när kan vi vänta oss detta spelet? Eller har ni något
vår?
Nästa vår.
Ja, vi kan inte ge ett klarare svar än våren 2015. Och det kommer komma till, inom citationstecken, alla plattformar, har vi sagt. Så vi har inte gått ut med vilken plattform vi börjar med och i vilken ordning. Vi kommer inte släppa alla på samma dag, utan det kommer komma vi släpper på en eller två plattformar, och så kanske det dröjer en eller två eller tre månader till nästa plattform då. Och det kommer vi börja med då våren 2015.
Ja, lite sporadiskt som med SteamWorld Dig, kan man säga.
Precis, vi gjorde så. Det var väldigt, väldigt bra faktiskt, för att Även om vi är ju 17 stycken tror jag nu på Imageform, och vi har några stycken som jobbar med det. Men det är ganska mycket jobb med att publisha och få ut spelet på respektive plattform. Och vill man göra ett bra marknadsföringsarbete så är det ganska skönt att släppa en plattform. För då kan man koncentrera sig på PlayStation-communityt eller Nintendo-communityt eller PC-communityt eller vad man nu jobbar med. Istället för bara trycka på upload och så släpper du på tre plattformar samtidigt. Liksom. Det är så stor är inte att vi skulle kunna göra det på ett bra sätt.
Nej, man vill ha kontakt med kunden också på något sätt.
Ja, precis. Så är det verkligen. Och det är någonting vi jobbar hårt med. Liksom. Och inte bara liksom försöka skicka ut information och bara liksom här är vårt spel. Utan vi försöker verkligen prata med både de som gillar oss på Twitter och Facebook och bloggen. Men även journalister, att vi liksom har en relation med dem. Inte bara liksom skicka pressrelease och sen skiter i dem. Utan att vi verkligen tar tid när de mejlar oss och frågar oss någonting också.
Men det brukar, jag har ju ganska mycket kontakt med just andra spel. Utvecklade liknande. De är ju väldigt mycket så liksom, du får ett ex och that's it. Det kan vara skit, kan vara bra. Jag vet innan, för länge sedan, då var liksom, skriver du skit om vissa, nu har det ändrats lite, men så liksom, skriver du skit så sa han liksom, du får ändra det, annars får du inga fler spel. Liksom, fan, men tycker man någonting är skit så sen är det lite olika liksom, det jag kunde inte koppla upp mig eller jag kunde inte hitta med datan. Jag tycker man får lite hänsyn till det också vid det till release. Men är det mycket, till exempel Assassin's Creed, jag tror att någon kan missa det i Unity, att det är så buggigt. Jag hade en diskussion med Gustav om det. Jag tycker det är den här katastrofen. Ett sånt stort företag med en spelserie som de har gjort flera gånger, att det är så som det är. Och de har ju liksom sagt att de ska sluta med att släppa det i förväg. Många recensioner att liksom, men liksom fixa spelet istället.
Ja.
Det är inte vårt fel att spelet är fel, alltså vi som recenserar eller konsumenten liksom, det är inte vi tycker att det är skit liksom, då är det ju skit. Men sen ska man såklart ha ett bra argument varför är det dåligt. Du kan inte bara säga är det dåligt spel. Jaha. Men varför är det dåligt? Så det saknar jag jättemycket hos de här stora Activision, Ubisoft, de här liksom, de är mer skit i vilket. De frågar inte ens liksom, vad tyckte du, var det bra eller dåligt?
Ja, och varför naturligtvis.
Ja. Varför? Det kan jag tänka mig som utveckling. Du vill ju veta varför tycker du det är dåligt. Är det dålig känsla, dålig grafik, dåligt ljus, dålig musik? Det finns jättemånga aspekter som kan spela roll.
Absolut. Nu har jag haft turen och jag har jobbat med Metroform ett år ungefär, men vi har haft turen och Steam League var ju pretty much nysläppt när jag började då i december förra året och vi har ju fått väldigt bra betyg, ja, väldigt, väldigt många och det har varit väldigt, väldigt roligt. Så de gångerna vi har fått de här riktigt dåliga recensionerna så har vi liksom kunnat skratta åt det och liksom ta det med en klackspark och inte blivit ledsna på något sätt. Utan precis som du säger där, tycker man inte om det så tycker man inte om det. Liksom. Det är inte så mycket, vi gör ingenting åt det. Liksom, utan det är bara, ibland kan jag tycka det är lite roligt om någon skriver något riktigt negativt om oss och bara lägga upp det på Twitter och sådär, bara för att det är kul. Det har hänt. Det var ju samma vid... Den här månaden så är Steam League gratis på PlayStation Plus då för PlayStation 4 och PlayStation Vita-användare. Och när det första som skedde när det kom ut på nätet, det var att någon skrev så här typ, vi vill inte ha några jävla skitdåliga indiespel. Typ, ni kan dra åt helvete, vi hatar indiespel. Och det var så det första liksom, här är ett spel som vi har jobbat ett år med liksom, här, ta det gratis. Och det första vi får är bara, jag vill inte ha eran skit. Men sånt är bara roligt ändå liksom. Sånt här som jag sa innan så är det typ, vi har ju fått bra kritik annars liksom.
Men jag håller med, det finns väldigt många som man kallar haters som de hatar, är det inte typ Activision, Blizzard, EA eller någonting, då är det liksom skit. Men det är inte så. Jag har faktiskt varit med mer och mer att de här stora företagen är skitspel mer eller mindre, tyvärr. Fast att de har en väldigt stor budget, alltså egentligen en enorm budget. Och det blir inte bra alltså. Det är skitsamma om de kan ha grafik liksom, att det är ett indiespel kan vara 10 gånger bättre än ett AAA-titel eller Call of Duty eller fan, FIFA eller vad som helst liksom, det håller inte mot. Därför för att jag tror att till exempel när ett nytt Call of Duty kommer ytterligare exempel, alltså kraven blir ju högre och högre för varje år ju. Men istället blir det en större och större besvikelse liksom, det är samma skit som kommer egentligen. Men amerikanerna köper det. De i USA tycker det är skitbra, men Europa är ju lite,
Sen är det ju så, med större budget så blir spelet större, och med ett större spel så är det ju svårare att hitta
buggar.
Mm.
Typ. Mm. Och glitchar. Men vissa kan ju vara lite för uppenbara för att inte missas, kan man ju tycka. Jag vet inte om jag sa det i förra podden eller jag snackade med er. Jag vet inte. Men min jobbarkompis hade köpt Assassin's Creed 4. Nej, inte 4. Unity. Och han såg i någon intro-sekvens så såg han bara öron, ögon och mun på huvudet. Okej. <Okay.
laughs> det är ju lite sånt som man tycker... Nu har inte jag snackat med ju så, för man, alltså, man får knappt tag i dem. Så att jag tror att de är dem det och de är egentligen skitviktigt av vad vi säger. De jobbar väl på det, som de skulle säga.
De har faktiskt släppt DLC som skulle kosta pengar och de har släppt gratis nu för som plåster på såren för alla buggar och skit som var i det här. Ja, i Assassin's Creed Unity. Så det är ju, alltså det, då visar
det får vara ett jävla stort plåster, alltså. Där kommer jag hålla i sig ett tag.
Men det visar ju ändå att de, för att DLC brukar de ju slänga ut för att tjäna pengar liksom. Så det visar ju ändå att de har tagit emot kritiken, kan man ju säga i alla fall.
Jag testade Far Cry 4, det är också Ubisoft lite. Och jag har inte testat så länge, så jag ska inte säga att det är bra dåligt, men det märks att de har satsat på en sak jättemycket, men på en helt annan sak så liksom är det bara, skitsamma, det är ingen som ser det. Det blir liksom, man lägger budget till exempel på ljud, skådespeleriet, manus och allt det, men det kommer till andra delen, då är det liksom, de märker inte om det är dåligt eller vad. Det roliga var att det hängde sig, de skulle spela första frekvensen, så hängde sig spelet. Jag tänkte, vad fan, ljudet liksom det hackade, så bara frös allting. Ja, så vi fick ju starta om, jag stängde av skiten och startade ett annat spel innan och så testade, det var Xboxet som krånglade, men ja, sen funkar det ju efter andra gången, men liksom, det, jag tappade ett tålamodet liksom, man har en liten stund att spela och så hänger det sig, då vill man bara slänga någonting i tvn.
Ja, det är sikt. Men har vi sett tillbaka till SteamWorld Heist. Hur mycket får man säga, alltså typ om man kollar på de screenshotsen som har släppt.
Mm.
Så det påminner en del, rent grafiskt så påminner en del om SteamWorld Dig. Om man tänker spelsättet, är det också lite SteamWorld Dig. Alltså SteamWorld Dig, för de som inte vet, gräver man ju sig neråt. Man har en hacka eller andra tillbehör som man ska ta sig neråt så långt som möjligt i olika grottor.
Det finns två bra test på teknik här på läsa.
Ja, precis. Ett till Wii U och ett till 3DS.
Ja, precis. Lägg in länk.
Ja, där är redan inlagt.
Ja, vad bra.
Men om man kollar på Heist, är det alltså liknande så att man ska ta sig ner i en grotta eller är det något helt annat? Alltså plattform är det ju uppenbarligen.
Mm, ja, det finns ju faktiskt tre SteamWorld-spel. Vi gjorde ett 2010 kom det ut. Nu kanske jag blandar upp årtalen här, men jag tror 2010
eller 2011
kanske. Precis, SteamWorld Tower Defense. Och det var ju ett Tower Defense-spel till Nintendo DSi. Och sen då 2013 släpptes ju SteamWorld Dig, som var ett plattformsspel, alltså precis som du sa, där man gräver sig neråt då. Och det här nu, SteamWorld Heist, kommer ju utspela sig i samma värld och samma liksom grafiska stil. Det är ju samma grafiker som jobbar nu som gjorde SteamWorld Dig, men det kommer spelas helt annorlunda. SteamWorld Heist är turbaserat strategispel, fast med robotar i huvudrollen då, som utspelas i den här SteamWorld ångvärldsvärlden då.
Okej, okay. Spännande.
Vi har inte gått ut så mycket än, vi har bara visat en lite kort trailer. Och så har vi visat huvudrolls karaktären, hon som Piper heter hon, som han spelar, som har som, den som är den main protagonist, alltså den som är huvudrollskaraktären i spelet då.
Mm.
Har visat lite fiender och lite smått så, men vi håller på det ganska bra faktiskt, så att vi har innehåll att lägga ut hela vägen fram till nästa år då, när vi släpper spelet då. Mm.
Kommer vi få se en lite längre trailer innan kort? Ja, för jag är så jävla nyfiken på själva spelsättet. Det tycker jag.
Ja.
Ja, jag hade hoppats på att man skulle tänka att jag får vänta ett par veckor så kommer det. Men fan, det har inte kommit någonting än.
Nej, du får nog hålla ut ett tag till här faktiskt. Nu kommer ju julen lite så också. Men någon gång tidigt nästa år så kommer vi väl lägga ut någonting. För att vi vill ju förstås visa upp vad det är för spel också. Mm. Liksom. Det går inte göra reklam och marknadsföra ett spel om du inte pratar om det eller visar någonting. Precis. Du måste ju visa någonting. Men just nu så kommer det vara lite små sporadiskt, men varje tisdag som jag sa innan så har vi ju lite nytt uppdatering då på våran blogg och på på Steam Heist hemsidan.
Nice.
Men turbaserat strategispel. Går att se lite ja, hur det kommer se ut i trailern och även den musikvideon som vi lade upp nu i tisdags då.
Mm. Uh-huh.
Det är allt vi säger än så länge.
Allt detta som jag snackat om finns i Acast-spelaren på teknikhej.se eller i appen Acast-app. Då finns det länkar till lite allt smått och gott. Jag kan få lite mer info och inblick i det.
Jag tycker det är skitkul att ni satsar på just Wii U-versionen, kan man säga.
Mm.
Jag hoppas verkligen Heist också kommer till Wii U. Liksom. Jag tycker det är sensation nästan. Det är skitkul att säga. Men jag tycker det är skitkul att folk vill släppa spel till konsolen.
Ja, men så är det. Jag är ju själv jättefanboy på Nintendo. Liksom, så att det var det första jag fick göra nu när jag började här efter semestern i somras, var att ta tag i Wii U-versionen. Det var jättekul att liksom sitta där och få jobba med ett Nintendo-spel och prata med Nintendo hela dagarna. Mm. Och även om Nintendo Wii U inte är den starkaste plattformen, så är det väldigt dedikerade fans på Nintendo-plattformen. Ja. Liksom. Och det är, Steam Link släpptes ju sprungligen på Nintendo 3DS, så många av dem som har liksom, många av de som gillar Stimul Dig och som även kommer gilla Stimul Heist är ju sådana som, vad ska man säga, anser lite att den släpptes först i Nintendo liksom, så det är ett Nintendo-spel liksom, i hjärtat är det många som tycker då liksom. Så vi har ju försökt verkligen värna om Nintendo-communityt, och då är ju Nintendo Wii U-versionen hos Dig någonting vi gör för att, egentligen inte för att det finns några jättestora pengar i det, utan det är bara kul att få göra ett spel som vi gillar till folk som tycker om det.
Grymt.
Ja, det är nice. Nice. Men det känns lite som att Wii U känns lite som en indie-plattform också. Det kommer rätt mycket indie-spel faktiskt till Wii U.
Mm. De har ju lyckats ganska bra med det. PlayStation 4 har väl tagit liksom tronen för indie-spel genom att vara störst, men jag tror att Nintendo Wii U har verkligen lyckats ganska bra de sista året, ett och ett halvt, genom att verkligen lyfta fram. Jag vet att de har lite sån här deals också med indiespelsutvecklare, att de får utvecklingsverktyg lite billigare, och jag vet inte exakta vad det är liksom, men du får ganska mycket förmåner som en Nintendo Wii-utvecklare liksom. Och det har lyckats bra med.
Ja, nej, jag tycker det är riktigt kul. Som sagt, alltså, det är ju inte bara för att det är en AAA-titel, det behöver inte betyda att det är bättre än ett indiespel. Sen är ett indiespel oftast är betydligt billigare än AAA-titlar också, är ju inte heller fyskam.
Så jag tycker indiespelet brukar största det vara mer underhållande, tycker jag.
Nytänkande. Ja. Eller tillbaka dragna till lite mer klassiskt tv-spel.
Det blir, om man som, gillar det. Det blir som ett spelskal, tycker jag. Min åsikt.
Om vi ska lämna ditt arbete lite. Nu när du har fritid.
Ja.
Vad tycker du om mer moderna spel och spelplattformar? Wii U är i och för sig modern, men jag menar mer rent allmänt så. Spelar du moderna spel någonting? Eller moderna, ja. Alltså typ storspel eller vad man ska säga.
Jag frågar, vad spelar du just nu när du har tid?
Ja, bra fråga.
Det är lustigt att ni nämner just moderna spel. Jag spelar ett modernt spel, men det är ju Shovel Knight. Om ni känner till det.
Ja.
Ja, så det är ju ett retrospel i modern tappning, så att just nu är det lite lustigt. Och på Wii U också. Men Ja, egentligen är jag inte så. Jag gillar ju retrospel så, men jag gillar alla spel på alla plattformar, man kan säga så. Jag är inte så att jag försöker ha de moderna konsolerna uppe liksom, och sen har jag många gamla konsoler liggande och tillgängliga liksom, och PC och Mac liksom. Det jag är sämst på är egentligen bärbara plattformar i alla dess utförande. Jag är faktiskt ganska värdelös på det. Jag har som verkligen spelar på, jag har ingen 3DS, jag har ingen, jag spelar aldrig på min iPhone, jag spelar aldrig på iPad. Utan spelar jag, så spelar jag på PS4, Wii U eller på Steam i någon variant då.
Det är ju inte ens om. Alltså att vara dålig på hand. Jag skulle gärna vilja göra det. Jag har försökt att spela på till exempel på iPhone, men det blir 2-3 gånger sedan. Det är liksom, jag har köpt spel. Alltså jag har köpt appar. Jag brukar aldrig köpa appar annars. Jag är sämst på att köpa appar. Men nu köpte jag verkligen 2-3 spel, men alltså, det går inte att vänja sig att spela på telefonen. Det är...
Men hur gick det där med 3DS då? Skulle inte du skaffa det?
Jo, men det är också det. Jag skaffade det för jag vet att jag kommer köpa det, spela 2 gånger, sen kommer det bara... Kommer ligga där och typ samma damm. Det finns det, jag vill spela, men jag vet om, alltså, jag bara vet att jag kommer inte göra det. Tyvärr. Jag får ju massa spel vi recenserar också. Jag hinner inte spela igenom hela spelet, fast jag kanske vill spela igenom. Jag kan säga att det senaste spelet jag har spelat igenom helt, det är The Last of Us, och det var ju förra året. Ja, det spelade jag bara för att jag tycker om, alltså Naughty Dog gör ju grymma spel och storyn var intressant, men det om de andra, nej. Alltså det skapar inget sånt intresse så att jag vill fortsätta spela hela, eller så blir det bara att det blir så mycket på en gång.
Ja, det gör inte mig någonting om du inte skaffar någon 3DS när det gäller att testa spel. Håll er undan.
Monopol, ja. Vet du, känner du till Nvidia Shield?
Vad heter det, så nu?
Nvidia Shield.
Nej, det är faktiskt inte.
Nvidia Shield Tablet, rättare sagt. Det är ju Nvidias surfplatta senaste. Den knyter ju faktiskt ihop väldigt mycket av hela spelvärlden, skulle jag säga. Den är portabel, det är en surfplatta på 8 tum. Så den är portabel, så sett. Så har den en riktig dosa som faktiskt är, den är snäppet under Xbox One-dosan. Inte riktigt lika vass som Xbox One-dosan, men över PlayStation 4 och alla andra doser jag har testat. Så en riktigt bra dosa.
Man kan koppla in den till TV:n.
Ja, man kopplar in den till TV:n, streama 4K till film eller bild till en TV via HDMI. Man kan streama sina spel från en PC till sitt Steam-bibliotek från sin PC då till Nvidia Shield via internet eller hemnätverket. Så du kan sitta i USA och spela från din dator hemma liksom, så länge den är på. Och det kan du ju göra på ett café då, som en bärbar konsol, där du ska kunna koppla in den till en TV i hotellrummet och sitta och spela via den då på TV:n streamat. Och sen så finns det on live och de här streamingtjänsterna. Nvidia har öppnat någon som heter Grid, tror jag heter. Så man kan streama spel från deras servrar då till den här. Ungefär samma sak som att du streamar från ditt Steam-bibliotek, fast från Nvidias ställe istället. Eller Onlives servrar. Okay. Så den håller jag på att testa nu. Och jag är,
du är
fruktansvärt imponerad. Alltså det är inte bara att det liksom är en jävligt bra kontroll och att det funkar som en portabel konsol. Men alltså surfplattan är, hårdvaran i den är grym också. Det är ju Nvidias egna processor, en K1. Och den klarar ju OpenGL 4.4, DirectX 11, Unreal-motorn, den här senaste Unreal 4 heter den väl?
Unreal Engine.
Unreal Engine 4, ja. Så den klarar ju väldigt mycket grafiska grejer också liksom. Och är det... Ja, det är ju inte så många spel som är anpassade för de här, alltså så många Android-spel som är anpassade för DirectX 11 och allt, alla de här avancerade, men jag har testat ett par, Real Racing 3 till exempel och Dead Trigger 2 är väl de två mest grafiskt avancerade spelen som jag kunde tänka på. Och det är alltså Real Racing 3 med den kontrollen att sitta och spela, det är helt underbart. Alltså det
låter ju svinbra.
Ja, detta är den andra.
Vi brukar inte vara så här positiva,
men, nej, så här, alltså det är helt otroligt. Jag sa det till Ivan, fan, Ivan ska ju till Dreamhack imorgon och snacka med Jen, vår kontakt på Nvidia. Jag sa det att BN skickar en sån router med min router klarar inte 5 GHz tyvärr, så jag kan inte streama spel riktigt så bra som man skulle kunna göra. Men jag sa, BN skickar en sån router, så kan hon glömma bort att hon har skickat dit den. Kan hon vara här. Ja, det är en riktigt trevlig grej. Men det är så kul med dem att de, eller med den då, att den samlar ihop, alltså den kopplar ihop det trådlösa med det stationära. Alltså allting, du kan få en, som en Steam-maskin då till TV:n. Och även ha en portabel konsol som du kan ta med dig till, ja, ut på resan, flyget, sitta på flyget och spela eller vad som helst. Så det
är... Det låter ju jättebra.
Ja,
jag har bara en iPad 2 faktiskt, som är, det är snart 3,5 år gammal tror jag. Så det börjar bli dags för ett byte av någon form av platta här nu, men
ska du köpa en ny platta och kan lämna iOS? Så vet du vad jag rekommenderar kanske.
Ja, jag har det. Jag har det i åtanke, låter spännande faktiskt. Ja. Jag har inte kört Android på flera år faktiskt. Hade en för ett tag sedan och det var ganska bra tyckte jag, men nu det var länge sedan jag körde en Android faktiskt. Men det känns som det hänt så jävla mycket med Android-plattformen.
Verkligen.
Framförallt de sista två åren liksom. Det har alltså varit lite halvskakigt känns det som, men nu känns det som att de verkligen hittat hem och gjort det jävligt snyggt och proffsigt.
Ja, den uppdaterar ju till Android 5.0 nu. Den första efter Nexus 6 såklart och Moto X tror det var. Och det funkar hur bra som helst. Alltså jag hade iPhone 4 innan. Och sen så bytte jag till Android som då var ganska buggigt. Och nu har jag haft Android i 2-2,5 år. Och så bytte jag till iPhone 6 Plus.
som är buggigt.
Det kommer komma ett inslag här sen som vi klipper in sen i slutet. Vad jag tycker om det.
Men
jag kan ju säga till dig nu att jag tycker att det är jävligt mycket buggar som Apple har missat alltså. Så som det är nu så tycker jag att Android 5.0 känns mycket mer stabilt än iOS 8 och 8.1 och .1 eller vad det senaste heter. Så men det kommer komma ett test på den här också sen så fort som möjligt. Jag ska bara testa att streama spelet mer. Så den riktigt det får ett väldigt bra betyg och det är inte ofta jag ger det.
Vi har inte gett till någon en som
är bara Ida som sitter där.
Alltså, har vi gett ett? Kanske har vi gjort?
Inte i år, men i Teknikhypes historia har fått det betyget en gång på Teknikfril.
Ja, just det. Det var den med Philips soundbar.
Var Philips som var?
Sen uppföljaren fick inte det. Den blev dissad totalt.
Aj, vilken besvikelse det blev. Jag bara tänkte, wow, nu kommer de med en uppgraderad version här.
Men det är alltså ett högtalarsystem vi pratar om. Ett hi-fi system.
Mm.
Och vårat betygssystem. Vi är ganska snåla med bästa betyg. Vi har ju bra, bättre, bäst. Ja, du har ju sett våra recensioner.
Snål.
Vi
snåla.
Ja, så bra är väl casual.
Men bra är ju, jag har ju jättesvårt för vårt eget betygssystem egentligen. Vi kanske ska prata om det också. Nej, men bra, då känner jag så här, fan det här är bra. Det här är riktigt bra. Alltså, det här är bra. Ja. Alltså, det är sällan, hur kan någonting bli bättre än bra? Då är det ju riktigt skitbra.
Men
det är bra att tänka när det är våra betyg också. Att har du fått bra, då är det bra. Då är det en riktigt bra produkt.
Man ska tänka på att vi går inte på alltså, prismässigt. Visst, kostar någonting 20 000.
Ja, det väger ju in lite.
Ja, kostar 20 000 och är hela skiten. Så visst, då blir det ju betydligt sämre med tanke på vilka förväntningar man har så mycket pengar.
Ja, visst.
Men det finns vissa grejer som har verkligen överraskat. Mycket som jag har trackat ner för tyvärr bitar man själv i tungan och lyft upp ganska snabbt. Så därför är jag tyst och jag dissar ingenting med det. Jag är bara tyst och tar det som det kommer. Microsoft tar mycket skit från mig, men jag får ta tillbaka allt jag sagt nästan. Så jag har pratat med ingenjör från Microsoft som var skittrevlig. Och som du var lyssnade nog inte här på podden, hoppas jag inte. Han får skriva något på Skype på länge, så vem vet, han kanske inte förbannar mig. Nej, men så jag ska nog till nästa år ska jag i alla fall lära mig. Jag ska inte snacka skit om någonting innan jag har testat det.
Det är bra, Ivan.
Jag lär mig mina misstag.
Ja.
Förutom Samsungs telefoner, där kan vi snacka mycket skit.
Ja, men det gör jag inte heller, för det kanske blir skitbra.
Nu får ni skär på er. Om jag säger att de är bra, då är de verkligen bra.
Så att, nej, jag ska vara tyst.
DayZ har du lagt in här i dokumentet.
Ja, jag är lite, därför jag snackade lite med, eller snackade, därför jag frågade lite hur lång tid tar jag ett spel. Eller vilken tidsaspekt man har. Men DayZ, som jag tror de flesta känner till, är ett jättestort zombie-MMO eller vad fan det kallas. Utvecklaren
lite skräck.
Ja, det är lite skräck och det är lite FPS. Och det är lite liksom zombies hit och zombies dit. Men det fick vi se för ganska länge sedan. Och det var en mod till Arma 3, för de som inte visste det först. Och det blev självständigt. Det liksom blev en studio och blev ett företag. Dittan och dattan. De gick ut att det kommer till PS4, det blev en jävla sensation, jättekult. Men liksom nu går de ut och säger att men spelet är inte färdigt förrän typ första halvåret 2016. Men liksom, okay. vad har ni gjort alla dessa? Alltså, de har hållit på bra länge med spelet. Att det kommer till PS4, visst du förstår, men liksom, man kan göra som ni gjorde med Dig till exempel, att släppa lite alltså, längre fram så här. Du behöver inte släppa samtidigt. Jag tycker bara det är jävligt skumt att ett sånt stort spel, det är early access på Steam, du kan spela det i Unreal, men liksom du får vänta 2 år till Nästan. I alla fall första halvåret 2016.
Ett och ett halvt
år tills du får, alltså tills spelet är färdigt i stort sett.
Hur många är de som jobbar där?
Jag vet faktiskt inte. Jag vet att de, det liksom blev en studio i stort sett. Sen kanske det är två, tre, men det tror jag inte, för att jag misstänker att Sony tror jag hjälper till med en del pengar också. Eftersom att de sa liksom, vi kommer till PC, det kommer liksom jätteplötsligt. Så jag misstänker att Sony är lite, de är med i bilden lite också. Men jag tycker ändå 2016, de har hållit på så pass länge. Det, jag vet inte fan, det känns som lite väldigt långt. Nästa år, de har lovat lite nya funktioner som ska komma till betan, eller vad man ska, alfan, vad man ska kalla det. Men jag tror att det är DayZ, eller DayZ som vissa säger. Det var en fas, det var jättekult ett tag. Då hade många hoppats på att det kommer ganska så snart. Men jag tror att om två år så liksom, det dör ut, alltså inom spelvärlden vänder ganska snabbt ju. Och jag tror att just intresset för det kan vända ganska snabbt också, om det tar så pass lång tid. Men,
ja, men.
Vi får se.
Ja, men så är det ju verkligen. När jag nämnde det att innan det att jag utvecklade mitt egna spel just nu, och då tänker jag mig att ett och ett halvt år känns som, det känns som en lagom scope tycker jag för ett sånt spel som jag tänker göra. Liksom att utveckla ett spel i, jag har full förståelse att folk gör det och vill göra det, det lägger jag mig i, men jag vill inte sitta med samma spel i fem år, eller för då går man ens, kanske den visionen man hade för fem år sedan, den kanske har helt förändrats bara på de åren, ja, liksom. Jag känner bara på de månaderna jag har hållit på med det här liksom, så har visionen ändrats ett par gånger och liksom, det har gått i nya riktningar. Så att jag vill nog hellre göra sånt spel att man lägger max två år eller någonting och sen skeppar man det och så går man vidare till nästa. Dock har jag full förståelse ett sånt stort spel som komplex spel som DayZ eller DayZ. Ja, det känns som att det är nog lite svårt då.
Ja, det är ju, de var ju i och för sig ganska, kanske inte först, men de var ganska, alltså, det blir ganska stort liksom, ett stort jag kallar det för MMO-spel, med MMO-FPS eller vad fan man kallar det. Det blev ju ganska nytt och det blev liksom stort, det var coolt. Men liksom det var en liten fas, du vet. Det är liksom som de här World of Warcraft-konkurrenterna som kommer med MMORPG-spel, eller vad fan det nu heter. De kommer, de lyckas ett par veckor, månader, men sen liksom dör det ut. Hela World of Warcraft tar fortfarande den platsen, den stora, det utrymmet som de andra egentligen vill ha. Jag ska inte säga att alla blir överkörda, men liksom, jag tror inte det finns nog inte många som inte vet vad World of Warcraft är egentligen, fast att man inte spelar det. De vet liksom hur man ska marknadsföra. Och DayZ, jag har inte testat det än. Jag har inte haft tiden heller. Men det har varit kul att testa det. Men liksom 2016, jag tycker bara det är skrattretande att det ska ta så lång tid. De har ju fått in en hel del pengar på alla möjliga olika sätt. Jag misstänker att Sony måste vara någonstans i bild, eftersom de har ju en sån stor grej att det kommer på PS4. Och kanske har Sony sagt att det är liksom, nah, ni får släppa det när det är helt färdigt, både på PC och PS4. Jag vet inte, men som sagt, första halvåret 2016 i alla fall är sagt nu. Så vi får se.
Jag tänker lite det, vi har ju snackat om detta innan med försenade speltitlar, så att det är väldigt mycket speltitlar som blir försenade rätt mycket, speciellt i år. Och nu har vi faktiskt en som utvecklar lite spel och jobbar på en spelstudio. Vad tycker du om att utveckla det? Alltså man går ut med spel jättelångt i förväg och säga att det kommer komma då, och sen så skjuter man upp det, och så kanske man skjuter upp det en gång till, och i värsta fall en tredje gång. Vi har ju sagt att är det inte bättre att man väntar tills det nästan är klart i stort sett, och sen säger nu släpper vi detta om ett halvår, tre månader, ett halvår. Hur viktigt är det att vara ute med en speltitel så himla långt i förväg så att man liksom, ja, har, alltså det är omöjligt för en spelstudio att säga hur långt det är kvar om man lanserar ett spel ett eller två år innan det är tänkt att släppas i stort sett.
Ja, det är en bra fråga faktiskt. Vi gick ut med det ett halvår innan, och innan Stimulized ska släppas då, tanken. Men det är också för att alla som sitter på, vi börjar ju jobba med Stimulized för ett år sedan, så att, och det är ju det, då sitter man där varje dag och jobbar med någonting som man inte får prata om. Och det är lite tråkigt, för att det är, man tycker det är så kul. Och då vill man bara prata om det liksom. Så vi som jobbar med marknadsföring tycker ju allting är skitfräckt och vill visa hela tiden och tjata om det, bara skrika det ut på ett berg. Men ja, sen förstår man också att det är, vi har ju Vi gjorde så med Steam och Ligg att vi skickade ut lite screenshots i början av Steam och Liggs liksom, livslängd. Och sen har vi gjort om dem för att vi var inte nöjda med dem. Men de lever ju fortfarande kvar på internet liksom, och de används ju fortfarande ibland i artiklar liksom. Och då ville vi göra lite annorlunda nu med Steam och Heist, att vi inte lägger ut någonting som vi inte känner är 100% klart. Men det resulterar också i att vi, det tog väldigt lång tid innan vi kunde prestera en riktig screenshot. För att grafikerna var ju helt... De ville ju liksom finslipa på varenda screenshot in i sista sekund liksom.
De blev aldrig nöjda.
Nej, när vi skulle gå ut med teaser-trailen så då skulle vi skicka upp den på en dag. Och då fick vi den klart. Jag tror vi skulle vara klara 5 den dagen, var väl tanken då liksom. Jag tror vi fick den klart 11 på kvällen. Och typ 5 minuter senare så var den uppe på YouTube. Och typ 10 minuter senare hade vi mailat ut den till så här 1000 journalister. Så att, men då vill man inte hitta någonting där som man ångrar så. Men Nej. Jag tror när man vill börja prata om spel, det är nog högst individuellt. Och det beror lite vad det är för sorts spel, tror jag också liksom. Ett sånt spel som DZ är ju en sån någonting som växer under väldigt lång tid liksom, och bygger ett jättestarkt community. Det gör ju andra spel också. Men
jag tänker 6 månader som du sa, det känns ändå som en rimlig period. För då, alltså då, nu har ni jobbat med det 1 år. Och så vet ni att på det här året har vunnit så här mycket. Då borde vi hinna resten på ett halvår, säger vi. Och då har man ändå en hyfsad tid, för att ni gjort mer än hälften av spelet. Men som vissa annonserar ett spel på E3. Och sen så kommer det om 1,5-2 år att de säger att det kommer komma då. Jag menar, ett halvår är ändå ganska lång tid. Så säg att man lanserar även ett stort spel. Och sen har det ett halvår på sig att växa viralt via internet. Jag menar, ett halvår hinner det skrivas väldigt många forumtrådar om ett spel. Plus att de som skriver om det har mer kött på benen, och de kanske har en trailer direkt och en riktig trailer, om man säger. Och sådär. Men jag tror att det är, eller tror det blir ju så att marknaden, det är ju samma med priser på matvarubutiker. Alltså att kommer en studio med ett spel och släpper det tidigare, så måste de andra göra det för att de konkurrerar emot varandra, och så blir det tidigare och tidigare hela tiden, och någonstans finns det ju en gräns att nu kan vi inte släppa tidigare, så då har du väl kanske nått den gränsen. Men jag tänker att det måste ju släppa, ju tidigare man släpper info måste ju sätta större press på utvecklarna också, för att de vet att ja, shit, nu har vi gått ut med det här och nu måste vi prestera, för nu ska det vara klart till det här datumet.
Ja, men så är det. Vi ska släppa Steam och Dig på en till plattform som vi inte jobbat med innan.
Ja, okay.
Och där har vi satt att diskutera idag, jag och min kollega, liksom, när vi ska släppa detta. Och då konstaterar vi liksom att det skulle sätta en preliminär liksom, releasefönster då, ungefär vilken månad. Men vi vet ju både han och jag att sätter vi det som preliminärt, då kommer det ju bli det med största sannolikhet. Det är lika bra att sätta en realistisk deadline direkt. Men ja. Det tar ju faktiskt väldigt lång tid att göra spel. Alltså sitta och iterera på kod och grafik och ljud. Och
men är det även att porta ett spel? Alltså så att ni har, som till exempel Wii U-versionen, och ni skulle släppa det till PS4, va? Så det är ju 2 HD-konsoler. Visst, de jobbar ju på olika sätt och sådär med hårdvaran. Men det är fortfarande... Hur mycket tid tar det att porta ett spel som ska från en HD-konsol till en annan HD-konsol?
Jag är lite osäker exakt hur mycket, men jag tror när vi portade från PS4 till Nintendo Wii U.
Ja, det kanske var den
Det var den ordningen. Och då tog det 2 personer på heltid i ja, 1,5-2 månader kanske.
Köpa.
Ja, okay. Så lång tid då alltså.
Ja, det är för täckigt för mig att kunna svara på exakt hur liksom, utveckling så. Men man får ju utvecklingsverktyg på respektive plattform då, som du behöver bekanta dig med och förstå hur du ska kommunicera med det här utvecklingskittet då. Och sen så är det massa små saker som behöver fixas. Men någonting som är väldigt vanligt på plattformsägaren är att om man pratar med PlayStation-folket då eller Sony, då säger de att det här ska ju bli ett asbra spel på Sony och på PlayStation plattform, och då vill de ha in så mycket av sina specifika PlayStation features då. Det finns ju hur mycket saker som helst med mickar och Move och alla tillbehör. De vill ju att det ska byggas in så mycket exklusivitet för just deras plattform. Och nu har vi gjort med Steam och Dig att vi har ungefär gjort samma spel till alla, men
när vi sett Wii U-versionen har ju lite
Precis, den har ju den här att man behöver använda Nintendo Wii U gamepaden och sådana saker. Och det tar en stund att få till det, för då ska du designa allting för det och tänka ut hur det ska fungera och allting sånt. Och sen är det mycket administrativt arbete bakom plattformen också, genom att skicka i alla formulär och liksom förstå exakt hur det ska fungera med den. Man har ju åldersmärkning på alla spel, och ibland kan du återanvända dem om du släpper ett nytt spel på en ny plattform. Men ibland måste du kontakta dem igen och verkligen bekräfta att har vi fortfarande 7 år på det här spelet som vi hade på en annan plattform då. Så att det tar ganska lång tid.
Fan vad glad jag är att vi recenserar spel just då. Vi tar spelet, kin den eller laddar hem det och bara hoppas på att det funkar.
Jag kan tänka mig att många
är roligt då. Spel växer fram också.
Ja, det är det. Jag är jättenyfiken. Jag har sagt flera gånger till mig själv också, men att besöka en studio bara så alltså, se hur ett spel liksom utvecklas egentligen. Det är så svårt att liksom, när man recenserar spel liksom, du ser bara det du spelar egentligen. Man tänker inte bara med, de kanske hade problem då, men det skiter jag i liksom, när jag har spelet och då tänker jag att jag har gett 500 spänn eller 600 spänn, 100 spänn, det är skitsamma. Du har gett pengar för att liksom, man vill att det ska funka ju. Men jag har så svårt att, jag försöker få med den bilden liksom, hur ser det ut egentligen om utvecklar ett spel. Men jag får väl försöka ta mig någon liten tid och kontakta lite studier och se egentligen hur det ser ut när man jobbar med ett spel egentligen.
Ja, absolut. Men sen det som är skillnaden också med utvecklingen är att det finns ju ett utvecklingsverktyg som många spelstudier samlar nu för tiden som heter Unity. Och det är gjort på ett sånt sätt så att det är liksom en mer en utvecklingsmiljö där du kan bygga ett spel på ett, det är fortfarande komplicerat och väldigt svårt, men det är betydligt enklare än att börja skriva all kod själv. Och de studierna som arbetar med Unity, det är mycket enklare att kunna släppa ut samma spel. Det kommer se likadant ut om du släpper det på PlayStation 4 eller på Nintendo Wii U. Men det vi gör på Metroform är att vi har skrivit all kod själv, vilket fördelen med det är att vi har 100% kontroll över allting som spelet gör, och vi är inte beroende av andra människor om vi ska bygga in någon funktionalitet, och vi behöver inte köpa in några funktioner, utan vi bygger allting. Men nackdelen med det också är att det kan ta ganska lång tid om vi ska utveckla på en ny plattform och lägga till en funktion, för att vi måste skriva all kod själv. Vi tar liksom inte in, vi köper in kod, utan vi gör allting själv. Men å andra sidan har vi full kontroll över allting som sker i spelet då.
Det blir lite som när man bygger hemsida. Antingen, precis som du säger, man kör från grunden allting, eller så använder man ett CMS som WordPress, Joomla eller vad det heter. Och
absolut.
Köper teman och plugins och konfigurerar det och sen bara tuta och köra.
Absolut, absolut. Och det är intressant att du nämner det, för jag sitter precis nu och designar en hemsida för ett spel som inte är utannonserat. Då sitter vi verkligen så här, använder vi WordPress theme så visst, det går jävligt mycket fortare, men då är du hela tiden begränsad av någon funktionalitet som någon annan har programmerat in.
Precis.
Hade man däremot satt sig och gjort det från början själv så tar det ju jävligt mycket längre tid, men å andra sidan vet du varenda rad vad den gör. Det är väldigt bra jämförelse faktiskt.
Man har bättre koll, som sagt. Men det jag tror det största behoven idag, det är tiden, tror jag, hos många.
Och tiden är knapp nu också.
Nej, jag tänkte bara tidsaspekterna är liksom det som Gustav sa, att med spel som har försenats och man börjar nästan vänja sig. Så vi har sagt innan, vi vill ha ett bra spel längre fram, det låter försenat sen att ha ett skitspel och som släpps när de säger första gången.
Så att, men nu börjar klockan med mycket. Vi brukar ju inte ha några så här, när vi har gäster brukar vi inte ha intervjuaktigt, men det här blev nästan lite så ändå, men det var så jäkla intressant. Så svårt att komma undan. Och sen har det inte ens mycket i spelvärlden. Men vi tänkte ta ett litet inslag här nu från mig. Ska jag vidareutveckla min iPhone.
iPhone-hatet.
Mitt iPhone-hat. Ska jag sova på det. Hoppas att jag vaknar upp gladare på den imorgon.
om den väcker dig.
Ja, om den väcker mig. Eller hur den väcker mig. Så kom jag tillbaka om en liten stund. För nu har det så trevligt. Då är jag här. Jag tänkte snacka lite om min iPhone 6 Plus som jag nu har haft ett par veckor här och har lite tankar kring. Som ni säkert vet så brukar jag ju köra Android, eller har gjort det nu i 2,5 år tror jag. och vant mig vid det. Men jag vill gå tillbaka till iPhone. Jag hade iPhone 4 tidigare. Och tänkte att jag ska gå tillbaka till det och se hur det flyter. iOS 8 verkade väldigt trevligt. Och iPhone 6 Plus var extremt tilltalande, kan man väl minst sagt säga. Men nu när jag har haft den ett par veckor och har den till vardags, så måste jag säga att jag är lite grann besviken. Det är en hel del som saknas och som är buggigt i iOS 8. Jag har uppdaterat till iOS 8.1.1, men det hjälper inte riktigt på i stort sett de flesta ställena. Det jag tänkte påpeka som jag upplever är extremt dåligt, eller vad man ska säga, eller extremt dåligt, eller det är självklara grejer. Alarmet till exempel, om man ska ställa alarm, går det inte att ha en separat alarmvolym, utan det är samma som ringsignalsvolymen. Så har man som jag har maxvolym på ringsignalen på dagarna och sen inte vill vakna till en bergsprängare precis vid örat på morgonen klockan 5, så måste man sänka volymen, kom ihåg att sänka volymen på kvällen. Jag som är van vid Android har ju alarmvolym, ringsignal och mediavolym. Så det tycker jag är väldigt konstigt att man inte kan ställa in en separat alarmvolym. För jag tror inte någon vill vakna till högsta volym. Sen är det vissa buggar med låsskärmen. Jag använder Touch ID. Funkar jättebra. Över förväntan faktiskt. Även om jag klättrar och sliter mycket på händerna. Men när man ska använda kameran i Touch ID-läget så går det inte att använda, för att den buggar. Det blir bara mörkt. Eller ja, skärmen blir bara mörkt. Och det slocknar och går tillbaka till lås eller hemskärm, eller den låsta skärmen, Touch ID-skärmen igen. Så då måste man låsa upp telefonen då och sedan gå till kameran. Och detta gäller även miniräknaren eller så. Det är ficklampan funkar, men det andra funkar inte. Tangentborden tycker jag är lite buggiga. Om man ska ladda ner SwiftKey eller någonting, då hoppar det tillbaka till det vanliga tangentbordet lite hit och dit. Men det har blivit bättre sedan 8.1.1, men det funkar fortfarande inte bra. Sen har vi lite så här designbuggar, att vissa saker hamnar bakom texten uppe i statusbaren, eller den här där klockan och det är navigationslistan där uppe. Och ibland man vrider skärmen, vilket man inte kan stänga av. Man måste ha skärmen eller så att den vrids automatiskt. På iPaden till exempel kan man ju stänga av om man vill att skärmen ska kunna vridas eller inte. Men det går inte att göra här, så att den måste orientera eller vrida sig när man vinklar telefonen lite minsta lilla. Men när man gör det då och är till exempel i multitasking-menyn, så går det inte att, eller då hänger den sig ibland. Statuslisten eller notislisten och appen eller apparna hänger inte riktigt med varandra. Så notislisten kan vrida sig men inte appen. Det är också väldigt konstig bugg som de borde ha sett, tycker man ju. Sen, vad var det mer? Jag tänkte det, jag hade en liten diskussion med Ivan här innan jag skrev eller spelade in detta. Han är ju väldigt van iPhone-användare. Men Bluetooth till exempel. Jag lyssnar mycket på Bluetooth, lyssnar på podcast och så ringer det. Och sen ska jag tillbaka till podden. Då spelar den upp ljudet ur telefonen och jag måste koppla om headsetet och sen få igång det igen då, och då kommer det upp i telefonen. Men går man och lyssnar på podcast och ringer 10 samtal på en timme, så är det ganska jobbigt om hälften av dem måste brötas och koppla om headsetet, kan man tycka. Det beror inte på headsetet, för jag har exakt samma headset till min Sony Android-telefon och där funkar det jättebra. Så det ligger också någonting i iOS 8 och spökar. Sen, ja, det är mycket så här små grejer som ligger och lurar som jag inte riktigt gillar. En annan stor grej som jag inte fattar varför man inte tar bort, det är om man ska stänga ner appar i multitasking med en dubbelklicka på hemknappen. Då kan man stänga ner en app åt gången. Så att man har 45 appar igång och det påfrestar RAM-minnet, så måste man sitta och dra upp en app åt gången hela tiden. Jättejobbigt. Varför finns det inte bara en rensa alla eller någonting?
Ivan säger att den stänger av appen av sig själv, men jag kan inte riktigt lita på den där, för att jag hade appar igång, eller appar som jag inte använt på 2-3 dagar som låg där bak och lurade. Och det märks på telefonen, för den blir trögare. Det är 1 GB RAM och det påfrestas när det ligger så mycket appar igång i bakgrunden. Sen ligger de inte i bakgrunden på samma sätt som Android, men de ligger fortfarande i bakgrunden. Så nej, det finns en hel del saker som Apple måste förbättra i iOS 8. Alltså. Vi enades för lite, jag och Ivan, att Apple vill för mycket på en gång. Och de vill väl, men de når inte riktigt ända fram. Sen en sista sak. Delningsfunktionen. Det var lite det som gav mig hopp om iOS 8, att man kan dela till alla appar. Alla appar som anpassar det efter den delningsfunktionen. Med andra ord så söker inte delningsfunktionen upp appar som man kan dela en länk, bild, fil till. Utan säg till exempel Googles Hangout från Google Plus. Google måste lägga in det stödet i appen istället för att den delningsfunktionen i iOS söker upp att Hangout kan faktiskt dela den här länken. Så Hangout tar vi med här som på Android. Och det är också jättekonstigt att Apple lägger det på utvecklarna och inte tar tag i det själva. Så ja, det är lite skumma grejer som jag saknar alltså. Jag känner mig inte riktigt hemma i, eller det är inte så konstigt heller i och för sig att jag var med Android, men jag saknar väldigt mycket faktiskt. Sen är det en jättetrevlig telefon att hålla i och leka med så, men det är mycket detaljer som måste finputsas i den här grejen för att jag ska gilla den mer än vad jag gör nu, kan man säga. Men vi återgår till oss an till de andra, så får vi höras en annan gång. Ha det gött, hej! Yes, då har jag snackat klart där om iPhone 6 och iOS 8. 1.1.1.
6 plus, det är viktigt.
6 plus, ja. Precis, för Ivans iPhone 6, den är jävligt
min
bra.
Min är felfri, inga fel på den här, vet du. Det här är riktigt telefon. 6 plus.
Skulle du aldrig våga erkänna?
Det där är för små barn. Nej, faktiskt inte. Det finns faktiskt brister. Men Lena Gustav hade sin telefon typ 98% mycket mer än mig, om man ska säga.
Ivan lyssnar på Spotify i bilen och sen så smsar han.
Ja, men jag lyssnar på Spotify, jag har Bluetooth till bilen, lyssnar på musik, sms, mailen är liksom det som är huvudet. Sms ibland, ifall någon liten själ kommer
ifall,
ihåg mig.
Ifall någon vill kontakta mig.
Ja, någon själ typ, eller någon handlar mjölk eller liknande. Mamma ringer väl någon gång i veckan.
Det känns som att du behöver en telefon för 6 000-7 000.
Nej, jag behöver egentligen inte det. Men,
telefon för 7 000 för att få ett sms från mamma, det är bra.
Ja. Nej, inte ens sms, samtal.
Uh-huh.
Hon gillar inte sms, som är gammal. Hon är väldigt gammal. Så att, nej, jag är nöjd. Ja, det finns brister, jag håller med Gustav. Jag ska inte säga det. Jag tror ingenting är felfritt. Det är bara
jo, Android 5.0 och Nvidia Shield. Nej.
Inget är felfritt idag, alla har vi bara
klart. Ja. Ja, vad jag testar nu sa jag ju ganska mycket innan. Det testet kommer ut snart. Men sen testar jag en jävla massa andra saker också. Jag har en Asus-dator där som jag inte riktigt vet jag ska behärska. Och sen har jag lite annat skit, en Huawei-telefon.
Skit hoppas jag fan inte det.
Men däremot så ska jag ladda ner Super Smash i natt klockan 12. Kan jag göra det tidigast, tyvärr. Men det ska jag testa så in i bänken.
Jag tryckte in den koden på mitt Wii U. Och det var väldigt nära att tryckte på typ okej.
Men det skulle inte funka. För att det,
har du testat?
Det här, ja, jag testade det klart så fort jag kom. Men det står att du måste, det är inte släppt än så att du får vänta. Typ. Men Ida vet jag, hon har laddat ner ett spel som hon har längtat efter i 78 år. Nästan.
78 år, jag vet inte riktigt när det kom. Från början till Game Boy Advancen. Nu har det kommit Pokémon.
Mm.
Ja, vad mer ska jag säga?
Men
nu är det här.
Vad
sa du? Du hade lite problem med det först, va? Får det funka? Var det inte så
jävla stort?
Ja, nej. Jag hade inte något problem med att få det att funka. Det var bara det att det var stort, som sagt. Jag behövde
tvungen att... Du har många Pokémon i det, så du skaffa ett SD-kort till det.
Ja, jag fick lov att skaffa ett nytt SD-kort och det var inget problem sen att tanka hem det och köra.
Gött. Spelar du Pokémon, Mikael?
Nej, jag har inte spelat det faktiskt.
Nej, just det var det där med portabla konsoler. Ja.
jag önskar nästan att jag gjorde det, för det verkar vara en jävligt mysig spelserie att spela liksom, och alla som pratar om det med så varma känslor. Jag har missat det. Även är det för sent att börja?
Nej, det är klart det inte är.
Du kan ju skaffa Pokémon gul, blå och röd som emulator till din PC.
Just det.
Ja.
Kanske ska
Ja, jag testar lite. Sen har du Pokémon Colosseum också till Nintendo 64 eller GameCube, och vad är det ju 3D. Okay. Och så finns det några fotospel till 64 också. Man går omkring och tar kort.
Ja, men alltså det känns, det är inte riktigt Pokémon det där. Nej, det får du ge er.
Just det, det smutskastar ju Pokémon här.
Ja, alltså om ni tror att det där är Pokémon, då är ni ute och cyklar.
Nu tänker jag att Gustav var tyst.
Ja, snälla, var tyst bara.
Vad testar Ivan då?
Nej, inte ett skit. Jag har gett upp det där testandet. Jag testar lite liknande 3. Helt ärligt, jag har inte ens testat det än. Men jag håller på. Jag ska börja testa det. Far Cry 4 som jag sa innan. Det var lite buggigt. Jag tänkte jag hade en lucka på en halvtimme, timme. Men det gick som det gick. Första intrycket är väl... Ja, okej. Okay, kanske. Något. Jag tycker det är lite uttjatat. Men storyn kan nog vara väldigt intressant. Det börjar med ett stort frågetecken, kan man säga. Redan i början liksom, kommer snubbe, tjena, kommer du ihåg mig? Nej. Så får man en påse över huvudet. Jaha, vad fan är det här nu? Och så testar jag faktiskt ett tangentbord från Logitech, deras nya mekaniska. Svindyrt är det, såg jag. Det kostade fan nästan 2000 spänn. Och kan jag säga att det var inte värt. Det är skönt, alltså, nej, så skriva på och spela. Men för 2000 spänn, nej, 1800-1900, nej.
1000 spänn.
Vad sa du?
1000 spänn kanske skulle vara värt.
Ja, 1200-1300, ja, kanske. Det finns spel, men det är precis
strax
som är nu.
1,5 helt enkelt. Ja. Max 1,5 säger
du. Exakt. Men det som är nu, första intrycket i alla fall, jag har inte använt det så jättemycket. Det är liksom blinkar och lyser. Och jag sa ju till Razer när jag träffade dem att, helt ärligt, jag skiter om det lyser och blinkar. För att jag tittade på det när jag skriver. Så att för mig personligen så spelar jag om det lyser svart, gult, rött.
Sen har du ingen kompis att bjuda på disco förutom din morsa då.
Ja, jag vet inte. Jag
bor ju i Göteborg.
Ja, så den blinkar för sig själv. Min hund tittar på en ibland. Men han tycker det är intressant i 10 sekunder. Tycker jag sänder det. Så att det testar jag. Så snart är det jul, nice. Så att då kan vi få spela lite.
Då häng upp den i granen.
Ja, faktiskt. Jävla dyr julbelysning, men.
Far Cry 4, det tog inte jag. Jag fick ju det nu när jag köpte nytt grafikkort, men jag gav bort det direkt.
Ja, du missar inget. Om man ska säga så. Det... Ja, nej. Jag ska inte säga för mig, jag har inte testat det. Jag sa att jag skulle lära mig att inte snacka skit.
Ja, inte snacka skit.
Nej, men... Så att jag ska testa lite till innan jag säger. Så till nästa podd så har jag lite mer kött på benen, hoppas jag. Jag ska på DreamHack imorgon, så att... Jag ska få se. Jag kan inte säga för mycket, men jag vet att jag ska få se en del nytt som Razer inte har utannonserat, som Logitech inte har utannonserat, och Nvidia.
Inte... Sen ska du få testa Oculus Rift version 2 också, ja. Komplett hade sin monter.
Ja, men inte har bjudit in mig också och sa liksom, kom till VIP-loungen, vi ska liksom ha kul. Med Oculus Rift såklart. Inget annat. Så att det blir nog jävligt... Det är så typiskt att jag är själv i mat. Så Gustav och Märken har delat upp oss, men nej, Gustav ska vara så jävla
upptagen. Ska du få känna hur jag hade det på det spismässan förra året?
Ja, eller i år, och jag på Comic-Con.
Precis.
Ja.
Ska du få
jobba
så fingrarna blöder.
Jag har 3 dagar på mig, så att...
Ja, precis. Vi hade en var. Men nu får vi säga hej då, tror jag. Nu måste jag göra andra saker. Och Ida måste spela...
Pokémon. Ja, det är så mycket jag måste göra nu. Så.
Och Mika måste ta sin whisky och lägga sig i soffan.
Precis, det är tanken.
Gött. Okay, tusen tack för att du var med.
Riktigt kul att vara med dig. Jätteroligt att vara med och köta lite. Det var jätteroligt. Tack för att du fick vara med.
Syns vi tidigare, vilket jag hoppas att vi gör, så syns vi på retrospelsmässan. I alla fall du och jag.
Det gör vi definitivt.
Jag ska försöka komma, det vore jättekul.
Jag ska inte säga att jag ska komma.
Jag har sagt att jag ska försöka 2 gånger idag, och nu så har det käft.
Man kommer inte.
Exakt, jag kommer inte.
Men ha det gött, och tack för er som lyssnade också, så hörs vi nästa vecka.
Ha det bra.
Hejdå.
Hejdå.
Hej då.
Hej
då.
Hold up. What was that?
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.